Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Radio Play.
Du är varmt välkommen till ett avsnitt av podcasten Ridklubben med mig, Gry Forssell.
Och mig, Rebecka Lagin.
Och idag så ska ni få höra hur det lät när vi träffade en lite yrvaken, och vågar jag säga kanske lite bakis. Det sa hon inte själv, men det kändes lite så.
Ja, det hade ju blivit sent i alla fall kvällen innan.
Lisen Bratt Fredriksson ska ni få höra hur det lät när vi träffade här om en liten stund.
Precis.
Först vill jag bara säga vad roligt det är att det är så många som hör av sig via sociala medier framförallt, men också via mail.
Ja.
Mig kan man nå på gry@mixmegapol.se.
Och mig är rebecka.lagin@mixmegapol.se.
Men så har vi Ridklubben-podden på Instagram. Följ gärna det kontot. Vi lägger upp lite bilder, påminner om att vi kommer med nya avsnitt och sånt. Och så kan man höra av sig via direct message. Här har vi fått ett hej, vilken otroligt bra podd ni gör. Jag hoppas verkligen att ni fortsätter till hösten. Och vi har ju sagt det, jag vet inte om vi har sagt det ut, men vi har sagt till varandra du och jag, att vi kör 10 avsnitt. Och så får vi se ifall folk vill lyssna. Och så får vi se om vi fortsätter eller inte. Men det är ju väldigt, väldigt roligt tycker jag.
Ja, men så otroligt lyxigt att få göra det här och bara träffa alla proffs.
Och Ansi, som vi pratade med i tidigare avsnitt, fick jättemycket, såg jättemycket via hennes Instagram också, folk som hade lyssnat på det avsnittet.
Ja, man har blivit superpeppade. Och det är ju härligt att man kan hjälpa och peppa andra också.
Verkligen. Ja. Har vi fått några flera?
Ja, Elinor har också skrivit: tack för en fantastisk podd. Finns ingen bättre än att gå upp tidigt morgon, mocka i stallet och ha er i öronen. Ridpasset efter avsnittet blir alltid de bästa. När motivationen då är på topp. Heja er. Heja dig.
Vi fick lite så här sitta och heja på oss själva lite. En liten egoboost.
Ja, men det är härligt. Man måste vara lite. Man ska vara sin bästa tränare.
Anja har skrivit också på Instagram här: jag dör lite varje gång jag vattnar mina pellets. Tack vare er, citat, så säger det puff. Sitter som etsat i min hjärna så illa att jag faktiskt öser vattnet. Tvångsmässigt säger puff högt för mig själv och fortsätter att småflina. Jag tycker det är lika roligt varje gång, medan de andra nästan skrämt tittar på mig. Ingen har vågat fråga vad jag håller på med. En, tack för en suverän podd.
Alltså, det är så roligt. Jag tror att det är så många i mitt stall också som garvar när jag vattnar spånet. Säger puff.
Det är alltså Scambio stallpellet som vi får spons av så att vi kan göra den här podden.
Exakt.
Och tack så jättemycket. Vill man läsa mer om deras produkt, gå in på scambio.com. Och det är alltså spånpellet som man får i pelletsform, och så vattnar man ju den och sen så säger det puff som popcorn lite grann.
Ja, men det är helt fantastiskt. Och det var så, nu drar jag liksom meeting och utomhussäsongen igång. Så det är många i mitt stall som åkte iväg och tävlar på Sundbyholm, som är en stor tävling här i Mälardalen.
Långa?
Ja, det är så här, onsdag till söndag nu i 2 veckor har det varit.
Wow.
Ja, så då, och då när de ska packa mat, en del har med sig kanske 1 eller 4 hästar, så ska man packa mat och då spån till alla de här. Och då märker man ju hur fiffigt det är med de här små påsarna med spån.
Ja, ah, bra.
Ja.
Du är ju alldeles solbrun i ansiktet.
Ja. Jag satt vid insläppet.
Du har varit funktionär på Sundbyholmstävlingarna.
Ja, men precis.
Hur kul?
Alltså, fantastiskt kul. Det, om ni inte har gjort det än, så gör. Alltså, man lär sig så otroligt mycket. Och jag är ju höggravid just nu, så därför är jag inte med att tävla själv. Och då tänker jag att då måste man göra någonting annat. Så då satt jag med det där vindsläppet och så tittade jag, följde några när de hoppade fram och sen när de var på banan. Och så hör man att vissa föräldrar kanske peppar sina barn lite så här: kom igen nu måste du vinna, och är lite så här tuffa mot dem. Medan en mamma sa, hon bara: jag älskar dig gumman, gå in och ha så kul nu. Och då vart jag så här: åh, så där ska jag också säga om mitt barn någon gång vill tävla. Då ska jag också
hon
peppa. Ja, men jag tror hon var felfri och gick bra i alla fall.
Ja, men perfekt.
Hon kom ut med ett leende.
Ja, men Gud, det ska vara roligt att åka på tävling. Ja. Spännande och lite läskigt men roligt.
Exakt.
Ja. Men du säger att du är höggravid så du kan inte rida så mycket och då får du göra annat. Är det så att hjärnan går på högvarv nu när du inte får ut får utlopp i ridningen?
Ja men gud, ja. Det var också kul nu när ni kommer få höra med Lisen då, som vi pratade med. Att hon, när hon var gravid så kom hon också på 1000 idéer som hon genomförde. Vi får väl se om jag genomför mina. Men jag har också kommit på nu att jag vill göra Värmdö Ryttargala.
Ja, bra.
Kul för alla. Det är mycket hästar och folk på Värmdö, det är min häst. Så ja. Man kan göra något tillsammans.
Kul.
Men jätteroligt. Också så här gravidridbyxor, finns inte jättemånga. Nu har jag hittat ett par Pregster, det är typ de enda som finns. Det skulle man också kunna göra en hel kollektion av liksom gravidfinesser för oss som är gravida och vill fortsätta vara med hästar.
Verkligen. Och som du säger, precis där var det för Lisen Bratt också när hon, framförallt när hon väntade barn så började hjärnan gå igång på henne. Hon har ju många hjärn i elden. Hon har ju ridit OS både i Sydney och i London. Mm. Och nu blev hon precis utsedd till häst Sveriges mest inflytelserika kvinna.
Ja.
Ja,
hon är ju supercool.
Verkligen svinduktig på att rida, urtrevlig att hänga med och också driftig som få.
Verkligen. Tänk om man hade lite av hennes energi och drivkraft.
Hon har vunnit en anrika Grand Prix i Rom och Falsterbo Derby, initiativtaget till Swedish Select Horse Sales och grundare till Ryttargalan och blev just korad till den mest inflytelserika kvinnan inom ridsporten. Varmt välkommen Lisen, Nina, Magdalena, Bratt, Fredriksson! Yippie! Hur är läget?
Jo, det är bra. Som sagt, jag är kanske lite trött.
Ja.
Men det är jag värd.
Det blev sent igår.
Ja, men det blev lite sent igår.
Vi ses under Göteborg, vad heter den? Gothenburg Horse Show. Jag är här för första gången. Jag tycker det är jättespännande.
Ja, kul.
Ja,
välkommen till Göteborg.
Tack ska du ha. Och hur är det för dig såna här helger när det är tävling, när Peder tävlar och du är runt med GT Gallop och med, jag vet inte vad du har för engagemang.
Ja, nej, men jag har faktiskt jag har försökt att så här, boka in inte för mycket, för det har man lärt sig. För annars är det så här, ja men vi ses i Göteborg, då kan vi väl prata 5 minuter. De grejerna har jag lärt mig att inte ha. Mm. Men däremot att ha, jag ska ha något föredrag eller jag ska träffa, göra någonting sånt per dag. Det funkar. Och sen så får man göra egentligen bara att man är här för tävlingens skull, för Peders skull.
För du som och hur engagerad är du i hans ritter då?
Jo, men det är på det sättet att jag ska ha koll på banan och allting runt omkring det, så att om han ställer en fråga till mig så ska jag ha svaret på det direkt liksom. Så det är egentligen att jag är där vid sidan och han ska veta om att om det är någonting han funderar på så ställer han frågan och då ska jag liksom kunna svara på det.
Vad är en vanlig fråga du får?
Nej, men ofta så är det ju då kanske att jag har koll på dem som har ridit före.
Ah, okay.
Speciellt kanske då som igår, då kunde han ju se några stycken innan han red.
Men för som jag antar att de flesta som lyssnar på den här podden vet så tävlade ju du på elitnivå och OS, red OS och allt det här. Men nu så känner nu du Mrs. Horse Business i Sverige.
Ja, ja, det vet jag inte om jag själv tycker, men ja, jag vet inte.
Jo, fast det är det ju. Ja. Men varifrån kommer den här drivkraften och vad är det du har för drivkraft nu?
Nej, men drivkraften är väl egentligen, det är typ, vad ska man säga, det är väl när man rotar i det, när man får de här frågorna, som, vad är det som är? Och det har man väl lärt sig då när man är 43 år och tittar tillbaka, att man egentligen, eller så här, sen jag var liten så har jag hållit på med att starta ridklubbar, göra så här medlemst-t-shirtar, sålt äpplen, putsat skor, lekt hotell, lekt ridskola. Så jag har alltid liksom hållit på. Så jag känner fortfarande egentligen att man är i någon slags i samma lek på något sätt.
Jag tror att det är så många som känner igen sig där. Ja, vi startade Lovica Grand Prix uppe i Tornedalen när jag var liten. Precis. Man höll på att fixa sponsorer. Det var någon brädgård som sponsrade med något. Och vi köpte prisrosetter och byggde hinder. Och det var skitkul. Ja. Det där växte och blev jättestort. Ja. Det var jättekul.
Men det precis så är det. Så att, och
alltså, om man ser, tror jag att det är så himla. Nu när man inser det, då tittar man ju på barns alltså hur de leker på ett annat sätt så här, egentligen. Om de är pilliga eller om de tycker det är kul att prata med vuxna eller om de vill göra plakat eller, alltså, det är ju väldigt jag tror att det är väldigt, vi är som vi är.
Nicky har en stor dröm om att vi ska arrangera stora käpphästtävlingar i Enskede.
Ja. Det är en bra början.
Det ska vara prisrosetter och det ska vara liksom hela köret.
Ja. Så kul.
För ni har ju hästuppfödningen, eller hästförsäljningen ska jag säga. Mm. Inte uppfödningen, utan hästförsäljningen snarare. Getegallop, vad är det för någonting?
Getegallop är en... fram till nu en nätbutik egentligen, som där vi gör, börjat göra våra egna grejer, och det kommer vi göra mer och mer, så får vi se vad det slutar.
Och så tävlingarna i Jönköping.
Tävlingarna i Jönköping, Jönköping Horse Show på så kallade hästlovet, vilket vi firar om det till istället för hästlovet. Och sen så har jag ju Swedish Elect Horse Sale som är redaktionsbolag för hästar och lite annat sådär. Så jag sitter med i någon styrelse och i Falsterbo Horseshows organisationskommitté och lite sådana saker.
Men var det ett aktivt beslut du tog att gå åt det hållet, eller var det så att det blev som det blev?
Ja, men det blev så, för att jag varje gång jag egentligen, eller så här, när jag träffade Peter så blev jag väldigt, då blev det liksom att jaha, kan man tävla? Kan det vara ett yrke liksom? På något sätt. I min familj kanske det var att ja, men du kan rida lite grann och sen får du skaffa ett jobb. Men sen när jag träffade Peter så var det så här, ja men rida är det finaste man kan göra. Och så då gjorde jag det 15 år. Men sen när jag i landslaget då. Men sen när jag väntade mitt första barn och satt av, då började jag... Hur var det då? Nej, men då var det så att jag träffade Henrik Jonsson, så började vi prata om att man borde ha en ryttargala. Och så startade vi den, och samma år så startade jag auktionsbolaget. Och sen så gick det några år, och sen kom nästa barn, och då var det samma sak igen egentligen, att jag började engagera mig mer i andra saker. Och sen till slut så var det väl när jag satt och red att jag kände att jag inte hade det där 100% fokuset på att ta mig till nästa tävling, utan telefonen ringde mer om andra saker. Och då blev det sådär att men jag kanske måste ta in en ryttare som rider lite av de här unga hästarna.
Och där kom Stefanie.
Ja, precis. Ja. Och det var för 5 år sedan. Och då började hon att rida. Och hon var ju en sån talang. Så då kände jag bara, varför ska jag sitta här och rida när hon gör det så bra på något sätt. Och sen tror jag att det bara, liksom, det kändes naturligt också. Sen var det också att Pedro och jag, när vi båda två red i landslaget, det var jättekul så länge barnen var små, för då reste vi runt som ett sån här cirkussällskap med liksom barnen och vagnarna och barnflicka, och så reste man runt. Men sen finns det ju någonting som heter skolplikt. Ja. Och då fick vi turas om lite grann och vara hemma, och då var det så här typ nästan stafettpinnen på Kastrup när vi bytte. Och det kunde gå så här 5 veckor utan att vi nästan inte sågs, för att vi bara bytte roll hela tiden. Så att det blev så här, det
blev så bra till sist.
Nej, det blev ju inte riktigt bra.
Så att, det är svårt att få plats med 2 karriärer i en familj.
Ja, alltså, på det sättet. Jag tror att det inte är helt enkelt i alla fall. Jag beundrar de som kan få till det. Men så att det här blev, jag tyckte det här blev perfekt egentligen för oss.
Men du har nu en häst, läste vi någonstans, har du kvar den? Du köpte en 5-åring för att ha en som du kan rida på.
Ja, fast den har jag faktiskt sålt. Blev det så.
Hur tycker du att man ska förhålla sig till att sälja sina hästar? Du sa någon gång till mig att du tycker att man ska bara, om det inte funkar, sälj den.
Ja, absolut. Om man har en häst, alltså det är ju så där lite grann, det är väldigt individuellt tycker jag, och jag respekterar precis, men jag tror att, för det kan ju vara att man har en häst för att man verkligen, verkligen tycker om den. Sen kanske den inte fungerar så superbra att rida och tävla på, om det är det man vill. Men då kanske man bestämmer sig för att jag vill ha den här hästen kvar ändå, för att det är en familjemedlem och vi tycker om den. Och all respekt för det. Men om det är så att du känner att nej, men det här är ju inte vad jag tänkt, men jag behöver en häst som har mycket mer motor, eller tvärtom, eller någon som kanske kan lite mer, eller ja, så. Och då är det väl bättre att den hästen får hitta en matte som du passar bättre med. Mm. Tycker jag. Hästar är ju inte som hundar egentligen på det sättet att de, du vet, har sin matte på det sättet egentligen.
Jag och sover inte i våran säng på samma
nej,
sätt?
Nej, inte på det sättet. Men man vill ju att de ska komma till bra hem där man vet att de får liksom bra omvårdnad och sådär. Och idag hästar betingar ett sånt värde, så det är ju liksom ingen som sätter dem i garderob och stänger dörren, utan man tar ju verkligen hand om dem.
Du tittar ju på så mycket hästar i auktionen och du köper och du säljer. Mm. Vad tycker du är viktigast att titta på när man ska kika på en häst? Vad tittar du på?
Ja, vi tittar nog på lite olika saker kanske. Jag försöker ju hitta den här extrema talangfull häst som, ska, som förhoppningsvis ska bli en världsstjärna. Så att, och någon annan kanske ska titta på en häst som är ja, en bra läromästare eller att den är på en nivå som är så och så. Men om du frågar vad jag letar efter så är det just det här liksom extrema kanske trycket eller powern som är svår att hitta.
Men jag tänker, alltså det där är också svårt att se kanske, för jag tänker på All In som jag också har hört flera gånger berättas om hur man, hur Peder eller om du tittade på hästen och bara, vad är det här ens för häst? Och sen så visar det sig att han är värsta världsstjärnan.
Ja, precis.
Och jag tänker på den här skimmen, nu är jag så dålig på namn, som Peder Edegård.
Catch Me Not.
Ja, Catch Me Not. Den kanske inte heller ser ut som en världsstjärna. Inte i grundomgången igår. Sen är omhoppningen helt fantastisk. Och så går han och vinner.
Absolut, och den hade vi faktiskt hemma som femåring för att prova och var så här, nej, den, alltså, den har ju väldigt speciell teknik och sådär.
För det är svårt att se vad som är
världsstjärna. Absolut, så att, visst, det är ju fantastiskt att det växlar upp sådana där. Och sen har Ebba som äger honom, hon har gjort ett bra jobb med honom. Hon har liksom, ja, hon har tragglat runt i liksom de här lite mindre klasserna och satt, liksom, arbetat honom och sen så helt plötsligt så visade sig att han hade liksom två växlar till.
Det är ju fantastiskt.
Jag läste tidigare också att Peter Eriksson har ju hjälpt er lite och rider era hästar. Och då sa ju han att Hanssons galopp är den liksom bästa någonsin, du måste prova den. Har du provat den?
Har jag suttit på honom? Nej, jag tror faktiskt inte jag har ridit honom.
Nej.
Det har jag inte. Men där är vi lite... Jo, men den är ju... härlig på ett sätt, men där har vi lite olika åsikter faktiskt, jag och Peter. För den är ju väldigt så här häftig, för den är liksom stor och lite så och så. Men jag skulle säga att den moderna hopphästen har ännu lite mera, så den rör sig ännu mer, lite mer längs marken egentligen, ja, än vad han gör. Den rör sig lite mer som All In eller Catch Me Not, att den galopperar liksom längs marken. Den tycker jag, den moderna hopphästen. Medan Hanson rör sig mera liksom kanske för ögat, lite så här runt och stort. Men det tar ju längre tid.
Vi har samarbetat med HelloFresh. Det är vi jätteglada för. HelloFresh är ett av världens största företag som hjälper till med så här färdiga matkassar som man kan beställa hem till dörren. Och du som lyssnar på den här podden, du kan använda koden RIDNING. Om du går in på HelloFresh.se så använder du koden RIDNING. Då kan du få upp till 1359 kronor rabatt på de fem första kassarna och fri frakt på den första. Och den här kan du använda om du inte har varit, om du är en ny kund eller om du också har varit kund men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan eller längre och nu vill bli kund igen. Du och jag, vi är kunder. Vi har haft samarbete med HelloFresh sen innan och då blev vi ju kunder i samband med det för man ville testa att det var bra och jag är så nöjd.
Ja, det går ju inte att sluta om man har börjat.
Nej, vi kör på. Jag tycker det är jättebra.
Ja, alltså det är väldigt enkelt. Dels när man kommer hem från stallet, kanske lite sent. Mina barn är lite yngre så de är alltid väldigt hungriga.
Ja.
Och då är det så smidigt att allt är förberett i de här kassarna. Så man bara tar fram en kasse, ett recept och så oftast beställer jag då att det ska vara lite lätt lagat så att det inte ska ta för lång tid.
Och man behöver inte tänka någonting. Det blir så enkelt. Man har tänkt en gång på söndagen eller vilken dag man nu bokar, beställer, väljer sina recept. Sen kommer de bara, man bara, gud vad blir det för mat idag, vad roligt.
Ja, men, alltså,
det är som att någon har planerat åt det.
Exakt, och så blir man så här lite glad varje gång, eller jag blir det, när det dyker upp ett recept och man bara, gud, det här är jag jättesugen på. Det är jag som har valt det, men det har jag liksom hunnit glömma bort.
Gud, vi åt någon jättegod pastagrej med panko igår som kom från HelloFresh. Jag tycker det är jättegott.
Ja.
Ja, så i alla fall, tack snälla HelloFresh för att ni är med och supportar oss. Och du som lyssnar då, om du går in på HelloFresh.se så använder du koden RIDNING så får du upp till 1359 kronor i rabatt. Prova tycker vi.
Absolut.
Esther har skickat in en fråga till oss och då undrar hon, vilken är din favorithäst bland de här största tävlingarna just nu om du inte får välja någon av era egna?
Oj, och vilken idé som alltså, jag gillar just nu. Jag gillar ju, vad heter den som vann? Hermes Ryan tycker jag är en häftig liten häst. Alltså den är liten och så häftig, men någon sån här som jag gillar just nu. Ja, Comilfo är också jättehäftig att se. En liten hingst som är sådär. Men många av de här världsstjärnorna är ju inte kanske... Jag ska se vilka är det som jag gillar. Jag gillar också Edwina Alexanders, den där stoet är ju fantastiskt också. Ja, det är många. Det är många. Det är så svårt. Och de är ganska olika allihopa.
Och hur mycket är ni hemma på gården?
Peder är ju hemma typ oftast då. Han försöker ju alltid ta sista planet hem från, på söndag kväll från var han är. Så han är hemma någon gång på natten. Och så är han hemma måndag, tisdag, onsdag. Och så åker han oftast på torsdagen. Och det gör han ju flesta veckorna. Sen har vi faktiskt nu på slutet haft lite lediga helger inhoppat här och var. Och jag är hemma lite mer. Ja. Och sen försöker vi ta med typ barnen. Om vi gör någon tävling som är lite så här kul för dem, så försöker vi ta med att vi åker allihopa. Eller så skickar jag med ett barn med Peder. Det är rätt bra för dem, lite så här pappa-barn.
För Kasten är äldst, hur gammal
han? Han fyller 15.
Ja.
Och så att han var med nu, han åkte med Peder till Paris själv. Och då har de ju jättemycket tid egentligen, hänga på hotellet och sådär.
Ja. Ja. Ja, för jag tänkte, jag såg du la upp något Instagram inlägg för inte så länge sedan, och var så här, Lazy Sundays, men det är ändå i stallet, ja. I stallkläder.
Ja, ja.
Alltså du måste verkligen bli...
Jo, men det blir jobb, alltså, Peder rider ju
livsstil
ändå.
Alltså det blir verkligen så här, jobb och livet blir, det blir, allt flyter ihop.
Ja, jo, men det gör det. För att även som det var ju förra helgen då, och då red han ju ändå liksom 4 hästar.
Mm.
På dagen.
På lediga dagen.
På lediga dagen. Jo, men det blir så.
Ja. Mm. Och när blir du ledig då?
Ja, men jag blir ledig typ om jag följer med honom, som jag följde med till Paris förra helgen.
Ja.
Då är jag jätteledig i 3 dagar med honom på tävling.
Vad härligt.
Ja.
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 Vi har en till fråga här. Det är Alex som undrar, vad krävs för att bli hästskötare eller groom hos er?
Det krävs att man är så här, dedikerad till att vara med och jobba. Att man har kanske lite erfarenhet från något stall. Man behöver inte vara superproffsgroom, liksom, men att man har jobbat aktivt i ett stall, och att man, ja, men att man är villig att jobba hårt, för det gör alla vi. Jag tror många kanske har någon så här dröm om att de ska komma och ska de få liksom hänga med Peder när han longerar sina hästar och sådär, och så blir de lite besvikna när de märker att han är där måndag, tisdag, onsdag och han kör sin grej lite grann, för så är det, eller att jag ska vara i stallet mer än vad jag är och sådär. Men vi har ett fantastiskt team i stallet och man kan lära sig massa, men jag tror man måste nog vara beredd att det är inte bara liksom att stå och klappa hästar, utan det är verkligen hårt arbete. Mm.
Hur viktigt är det att omge sig med rätt typ av personer om man ska, även om man tävlar på hobbynivå eller på liksom lite lägre nivå än de som ni rör er i, att man har med sig rätt människor? Hur hittar man fram dem?
Ja, men precis. Det där är, jag tycker det är så viktigt. Man måste ju ha folk, det tycker jag, vad man än gör, som får en att liksom bli lite bättre, göra lite bättre och må bra. Och man får inspiration av, det kan ju vara en kompis liksom, som pushar en och hejar på en och sådär. Och det kan vara kanske en förälder som man känner stöd av. Jag tror att det är viktigt att man, om man känner att man står still, att man vågar tänka att man kanske vågar hitta en liksom, nya människor runt omkring sig som kan hjälpa en och inspirera. Jag tror det är jätteviktigt att ha, vad man än gör, att man har folk som drar en lite grann. Så sitter man och känner att man inte har någon utveckling och man har kanske kompisar som sitter mest och pratar om andra saker och man vill åt ett annat håll, då är det väl bra att våga. Man kan ha kvar de kompisarna, men man kan också våga söka sig till som nya grupper av människor, tror jag.
För du känns som en lok. Du känns som en lokperson. Vem drar dig?
Nej, men jag tycker jag blir inspirerad av människor varje dag. Alltså verkligen, när man lyssnar liksom på radiopoddar och träffar människor och så, jag tycker att man blir inspirerad av saker varje dag faktiskt.
För jag tänker på alla de här business-sidorna som jag hänger upp med lite på. Jag tycker att det är så roligt att se.
Mm.
För du har inte gått någon affärsutbildning.
Nej, tyvärr inte.
Och hoppade du av gymnasiet? Nej. Du gick du klart gymnasiet?
Nej, jag gick inte ens klart grundskolan.
För skolan var inte riktigt din grej, eller?
Nej, det var inte det. Det var tyvärr inte det. Jag vet inte om jag hade kunnat göra på något annat sätt då. Jag var ganska
Varför att du inte trivdes i skolan eller för att du inte trivdes med människorna i skolan?
Nej, jag trivdes väl med dem, men jag tyckte att jag hade viktigare saker att göra.
Rida.
Ja, men jag vet inte. Det var, jag tror att det var så här, så det är kanske helt ointressant, men jag, alltså, upp till sexan så var allting väldigt lätt för mig i skolan. Om jag kunde göra det lite sådär. Och jag hade kanske inte föräldrar som satt och läste läxorna med mig på det sättet. Och sen när jag skulle börja i högstadiet så var jag lite liksom tonåring. Så jag hängde mer på stan och fick väldigt, väldigt mycket skolktimmar. Och sen började jag komma efter i arbetet. Och då liksom gav jag upp lite grann. Lite som en del tävlingsmänniskor kanske gör. Då ville jag börja göra andra saker. Då satte jag igång andra projekt och höll på. Så att det var inte att jag låg hemma och sov liksom, utan jag gjorde massa andra grejer. Men jag var, hade en ganska, ja, men jag hade verkligen en strultid och jag gick så här SOS-grupp och lite sådana saker. Okay.
Tänk om du hade vetat då att du skulle driva mångmiljonföretag.
Ja, det hade ju varit jättekonstigt. Men jag tror
det är fantastiskt.
Att, ja, men jag tror att ändå jag kände så här att jag ville stå på egna ben, och jag har alltid haft så här att jag vill göra saker hela tiden. Så jag gjorde ju massa grejer. Och jag jobbade ju på skivfönstret och jobbade på ridskolan och jobbade.
Om du hade kunnat, det är också alltid så svårt att svara på den typen av frågor, men om du hade kunnat åka tillbaka till Lisen, ja, 16 år.
Gud, vad bra fråga.
Vad hade du sagt då?
Ja, vad hade jag sagt då? Nej, men jag hade nog sagt så här, kan du inte se om du skulle gå på en annan skola? För att jag tror att det var lite det också. Alltså, men det hade kanske inte gått heller. Men jag tror att det är viktigt med att vuxna runt omkring också kommer med. Att, liksom, i den åldern så är de här vuxna runt omkring viktiga. Jag kanske inte hade det så mycket. Men jag hade verkligen sagt så här, okej, behöver inte gå på mattelektionen, men fan, gå och läsa företagsekonomi. Alltså jag hade nog kanske redan där velat liksom inrikta mig att läsa, för jag var ju väldigt så här entreprenöriell, och att få läsa lite så här. Jag hade nog tyckt att det var jättekul att lära mig att göra en budget redan när jag var 16 år egentligen. Eftersom jag gillade att göra listor och skriva redan då. Men då skulle man ju göra en massa andra konstiga saker som jag inte tyckte att det var viktigt.
Hur organiserad är du idag? Du måste vara ganska organiserad, tänker jag.
Nej. Det är jag faktiskt inte. Men jag har, alltså jag tänker att jag gör mycket på magkänsla egentligen. Och sen så, just när det är sådana frågor, så lämnar jag, när det handlar om organisation på det sättet med papper och så, då låter jag hellre någon annan hålla i de grejerna. Men sen vill jag ha koll hela tiden. Jag liksom vill se varje faktura, jag vill attestera varje faktura. Och jag vill fakturera själv och sådär. Men jag tror att man ska, när man har möjlighet i alla fall, att försöka fokusera på det som man är bra på istället.
Det där med magkänsla har jag och Alex tjafsat om en del. Han tycker att man tillskriver bara, jag pratar också mycket om magkänsla, att man måste gå på magkänslan, man känner direkt om det är bra eller inte.
Ja, och vi har ju olika magkänslor.
Ja, men han menar att man tillskriver bara magkänslan när det är positivt. Man säger bara att man gick på magkänslan när det gick bra. Det är därför man säger,
men du känner ju också,
så fort det gick dåligt, då var det inte magkänslan, då var det något annat.
Ja, men okej, när det gick dåligt, ja. Men det kan ju ha massa andra saker som spelar in, yttre faktorer som du inte kan påverka, som gör att det inte gick bra. Din magkänsla gick bra.
För jag tycker att det är ofta som att man gick på magkänslan och så blev det så bra, med att man gör det i efterhand.
Ja, men jag
att man
tycker att det är okej att man går på magkänslan och att det inte gick så bra. För det är också, tycker jag, man måste se det mycket större. För då måste man tänka att det gav ju dig säkert en erfarenhet när det inte gick bra. Men man måste, jag tror ändå att man går på magkänslan. Men jag håller med, magkänslan är ju inte alltid rätt.
Nej.
Men jag tror ändå att man måste välja att gå på den.
Och vad störigt är de här gångerna när man går emot magkänslan. Ja. När man övertalar magen, när man säger, för det har man ju, det har ju hänt. Ja. Jag som också är magkänsla människa. Ja. Att man bara, fan, men okej. Allt annat talar ju för.
Ja.
Men min magkänsla talar emot.
Ja.
Och så går man med på det och så blir det pannkaka också.
Ja.
Så står man där efteråt och bara,
ja, men precis. Men jag tror ändå så här att jag tänker i alla fall att varje sån grej, det är liksom lärdom till nästa gång. Och då blir magkänslan ännu bättre. Det är som tjejkompisar när de ska träffa killar. Liksom. Att liksom, du går igenom en massa olika typer tills du hittar egentligen Den där typen ska inte ha. Då går det väldigt mycket på magkänslan, eller hur?
Är du lika bra på att matcha ihop tjejkompisar med killar som hästar och råttor?
I wish.
Är du magkänsla människa?
Ja, men absolut. Och speciellt när det kommer till hästar skulle jag nog säga ändå. Att man får ju en magkänsla nästan direkt när man ser en häst. Mm. Alltså hur relationen kommer bli. Och speciellt när man rider på den, när det kanske tar första språnget, så känner man ju så här, om man kan bli kompisar och det här kommer passa. Mm. Eller om man känner så här, jag kan rida den här, men vi kommer aldrig bli the one. Liksom. Nej. Så där...
Och det är det jag menar, magkänslan behöver ju inte alltid betyda att det är receptet för det bästa, att det blir liksom bäst eller att det ska bli den bästa, men jag tror ändå i, liksom, i det långa loppet att vi mår bra av att gå på vår magkänsla.
Det handlar ju också lite om att tro på sig själv.
Ja, men precis. Egentligen.
Man måste ju ändå också någonstans tro på sig själv och ge sig själv lite boost för att
vi ska prata med Alex om det där. Vi måste ha ett samtal om det här. Det är väldigt intressant.
Det kommer ta lång tid.
Han kan prata om det länge.
Ja,
om.
Ja, men det är bra.
Men lite tillbaka till det här företagsamma. För att jag tänker att det är många hästmänniskor i Sverige som driver företag, oftast kanske lite små företag. Vad har du för tips till dem för att de ska kanske utveckla sig eller för att våga ta ett steg till?
Nu fick jag lite skit för det här om dagen då, för jag fick en sån fråga. Och sen så blev jag i en längre sammanhang förklara, och sen så var det en tidningsartikel om det.
Ja, det blev lite taget med sitt sammanhang.
Ja, precis. Och så fick jag liksom att jag var okänslig som bara tänkte på pengar och så här. Men frågan var ju just hur, om man vill. Och då tror jag att man måste liksom kliva kanske. För att det som är fint med oss svenskar, uppfödare, om vi ska säga som en grupp av näringsidkare i... Att det är fint i Sverige att vi liksom bryr oss mycket om hästarna och vi tycker om dem och sådär. Det är någonting som är härligt tycker jag. Och att man kanske föder upp en häst för att man tycker om det här stoet och att man vill ha en avkomma och sådär. Det är någonting fint. Men om du ställer frågan till mig att om vi ska få en business och göra det bättre, då måste man tänka inte kanske så här känslomässigt att jag ska behålla den här hästen, utan då kanske jag måste sälja den här hästen för att kunna köpa en till. Och jag måste våga vara lite mera, man kan säga att belgarna är väldigt framgångsrika uppfödare och de avlar ju bara på prestation liksom. Det här stort att tävlat bra och lämnat bra kommer att betäcka det med det och sådär, mer så. Och jag tror i branschen överhuvudtaget att vi är lite så här. Man, det är ju som sagt, vi ska ju gå på magkänslan och vara känslostyrda, men man måste ju också tänka när det gäller att...
Men bli lite mer känslokall då? Eller?
Ja, alltså... men man måste tänka ändå så här, jag tror också att vi jobbar, när man håller på med hästar så jobbar man långa dagar, man jobbar hårt fysiskt hela tiden, man har ett ansvar liksom 24 timmar om dygnet, och det är väldigt få som sätter sig ner vid skrivbordet och så här, tänker igenom hur gör jag min dag egentligen, hur kan jag effektivisera det här och kan jag ta hjälp, är det någon annan som ska göra min ekonomi och vad kostar det mig, och kan jag jobba ihop det istället och kan det bli kan jag våga räkna på kostnaderna, kan jag köpa in foder tillsammans med någon annan, kan jag dela på ridhus eller stallet, kan
att
jag...
man sätter sig och strukturerar upp sin verksamhet.
Och det gör alltså hästföretag gör inte det, eller väldigt väldigt lite.
Det känns som att många gör samma eller som det alltid har varit.
Man jobbar på liksom, så löser det sig nog, men det är väldigt svårt att få utveckling då.
Men och det känns som att många utav ni ryttare, du sålde ju också en häst som var lite ditt startskott för att få ett kapital och kunna egentligen ta ett steg till, eller hur? Ja. Och det är väl lite, det måste också kännas läskigt att sälja din bästa häst, eller? Hur kändes det då?
Det kändes
när du...
också väldigt, väldigt bra. Jag hade det så här också faktiskt magkänslan att nu ska jag tävla den här.
Hur gammal var det då? Hur länge sedan var det här?
Då var jag hade gjort en ganska bra affär innan det också faktiskt. Men just den hästen var, jag är 24 år. Och hästen var 10 precis och hade gått OS med mig. Jag hade köpt honom som ung häst.
Du har tagit upp hästen helt själv till OS.
Ja,
det är så sjukt.
Ja,
och då, det är det faktiskt.
Men det var liksom så här, det var bara too good to be true liksom.
Jag kände mig som en mojen med stjärnögon. Berätta mer.
Nej, men det var superhäftigt såklart. Det var liksom jättehäftigt.
Visste du att den hästen skulle gå OS när du köpte? Eller var det som du tänkte att här, den här hästen...
Ja, men i den åldern, då är man ju så... Alltså, det är, man beundrar ju tjejer som är liksom 20-25, för de... De har ju inte gått på alla de här grejerna. Så de vill ju bara ha framgång och framåt. Och det var nog bara det jag såg. Man var så jäkla inriktad framåt och uppåt. Så att, och sen så gjorde jag någonting likadant till. Och då var det många som var så här, men ja, men du säger ju att man ska... För då fick jag mycket så här, ja, men du säger att man ska behålla hästarna för att det är viktigt att satsa. Så varför säljer du hästarna? Ja, men det var ju för att då kan jag ju köpa 10 till hästar. Och det gör ju någonting med hela businessen, med för alla, att vi köper unga hästar från uppfödare och sådär. Och sen så ökar man ju på möjligheten att kunna behålla en häst lite längre om man vill. Idag kan jag ju behålla en häst om jag skulle vilja liksom.
Men den här OS-hästen också, du måste ha fått mycket bud på den innan ni red OS.
Ja.
Och hur kommer det sig att du väntade? Hur vågade du vänta så länge?
Ja, men det hade jag kanske inte gjort idag. Men då var jag väldigt såhär, den kommer bli en världen numera efter OS.
Ja.
Och det blev den ju också.
Ja. För det är många som säger, eller om man tänker att man vill ju sälja sin häst när det känns som att man pikar.
Mm.
Om man nu vill kanske göra business på den. Mm. För det kan också, imorgon kan den göra sig illa hagen och då är den borta liksom. Så jag tänker, hur länge ska man liksom vänta innan man säljer sin häst? Om man nu har lite det som mål att man ska...
Nej, men jag tycker att den kan vara egentligen, det beror på vem du är. Men för mig är det, nu kan jag ju våga behålla en häst lite längre. Mm. För att jag har byggt upp ett kapital under. Men om det är så att du är precis startat ett företag och du kan faktiskt göra en liten förtjänst på en häst, då skulle jag nog sälja ganska direkt.
Ja. Hur mycket, om jag ska sälja min häst och sen så går den igenom stallgången på Grevlunda, vad är skillnaden i priset när den kommer ut på andra sidan?
Det är 100% va? Vi kan få 50% om vi bara får filma den när vi går igenom stallet.
Men grejen är att vi säljer egentligen inte så många hästar. Alltså vi säljer ju några om året egentligen. Det är inte så att vi spottar ut en häst i månaden ens.
Och när säljer ni hästar?
Det är när vi säljer, då kanske vi gör en bra liksom, då gör vi en bra affär. Men jag skulle inte säga, vi skulle kunna sälja mycket mycket mer hästar om vi hade liksom, men nu gör vi ju, satsar vi på Peders liksom, han tävlar och det är någonting också att det är ganska så här härligt att få växa med de hästarna vi har. Annars skulle jag liksom vara ute varje dag och köpa och sälja hästar och göra liksom mindre, kortare affärer och sådär. Men det är inte, jag är inte så intresserad av det. Ja, jag vet inte. Jag tycker om den här resan att få den här ung hästen som är, vad är det? Är det liksom, det är som en liten godispåse på något sätt. Och så ser man hur det liksom, ja, hur det blir, åt vilket håll det går liksom, att det är härligt bara.
Vi ska träffa Irma om en liten stund. Karlsson, vad tycker vi ska fråga henne?
Det skulle vara intressant att höra om hon jobbar liksom med sig själv mentalt, om hon är intresserad av det, att liksom höja sig, höja sin, sitt självförtroende tror jag. Alltså sådär, det skulle vara intressant.
Om att ta hjälp från någon med det.
Ja, för att jobba mentalt, det tror ju många handlar om att hålla i sina nerver. Men det är ju bara en liten del. Att jobba mentalt, det handlar ju också om att kunna höja sig ännu mer. Även fast du kanske inte blir nervös, så ska du kunna liksom känna dig och göra ännu bättre resultat. Det är jag intresserad av att höra om hon jobbar med det.
Är du Peders mentala coach?
Nej, inte alls. Han är ju väldigt intresserad av allt det där själv. Så att vi pratar ju mycket om sånt hela tiden. Han läser ju jättemycket och är liksom intresserad av den processen själv.
Har han någon mental coach?
Inte just nu så där har han inte. Men som sagt, han läser mycket och liksom skriver mycket och hur han ska tänka och sådär.
Han är
så
lite han, sin egna mentala
ja,
coach.
Ja, men precis. Men han hade ju i början, hade han ju, man kan säga mental coach, det handlar kanske i början, kan det handla om att liksom bygga upp ett system om hur du ska göra en tävlingsdag och hur du ska tänka liksom där. Och då jobbar han tillsammans med en kille som heter Johan Fyrberg. Men sen har han utifrån det liksom själv varit intresserad, så han läser mycket om de här Army Seals-böckerna som är så här, springer genom öknen.
Och du då? För med, du har ju också ganska mycket anspänning och hektiska dagar och saker att ta hand om och saker att hålla ihop. Jobbar du någonting med dem?
Ja, men jag gjorde jättemycket när vi var i juniorlandslaget. Mm. Och bara de få grejerna använder jag mig fortfarande. Att kunna gå in i tävlingsmode som jag måste vara när jag är här med Peder. För att om jag sitter hemma och tittar på tv, då blir jag supernervös liksom. Då blir jag verkligen så här, måste stänga av tvn och jättejobbigt allting. Men när man är här med honom, då går jag in liksom i så här, pulsen ska vara liksom låg hela tiden.
Vad har ni för planer för sommaren?
Sommaren, ja, GCT Stockholm, det ska bli jättekul.
Ja.
Och sen blir det lite tävlingar runt omkring i, där vi ska åka. Nu närmast ska vi åka faktiskt till Pedro, åker till Mexiko på onsdag och ska tävla. Och sen Miami påsk, och det ska jag också med. Och barnen.
Miami ser ut som en drömtävling. Ja. Har ni varit där tidigare?
Nej, jag har inte det. Det ser så kul ut bara när man ser de här, så här typ bikini, ja, i publiken som står och hänger på stranden och kollar på hästhoppning. Ja.
Rebecka är höggravid nu, men vi sa det igår att nästa år, ja, då åker vi till Miami och kollar.
Det är klart att ni ska göra det. Då får ni, jag ger hästägarband som, om ni bara kommer dit.
Yay!
Jag kommer dit framförallt.
Vi bokar på. Se till när det är alltid klart att ni har bokat, då bokar vi på.
Bra,
100%.
Jag kan leda häst.
Vi kör på därifrån.
Lätt. Ja. Vi kommer också gå förstås på stadion. Stockholm.
Exakt. Global Champions Tour.
Om inte din bebis kommer tidigt.
Nej, jag får stanna kvar tills efter. Gärna.
Du, tack snälla för att du tog dig tid. Supermysigt att träffas.
Tack.
Lycka för att vimla ut på Get the Gallop-montern.
Yes.